Tack Jesus Kristus för att du lovade dina lärjungar innan du lämnade dem att du skulle vara med oss alla dagar till livets slut. Tack för att vi får räkna med din hjälp dagligen. Att du vill vara med och hjälpa oss i det som möter oss. Och tack för att du vill möta oss personligt. Vi som är här idag, vi har olika tankar, olika funderingar, vi har olika behov. Men Herre, tack för att du har makt att möta med oss precis det vi behöver. Hjälp oss att hålla oss till dig. Amen. Temat den här söndagen är, som vi hörde, den kämpande tron. Och jag har som tema för min predikan lagt till den kämpande tron eller i fäders spår för framtidssegrar. En och annan kanske tittade på starten av Vasaloppet innan ni gick hit. Jag gör det oftast och jag hann inte riktigt se att de kom fram till Smågan, för jag var tvungen att gå hit innan. Men nu har de kommit en bra bit längre, de som håller på, i varje fall de snabbaste. Men vad det handlar om, det är ju att idag sa de att det var ganska bra förutsättningar att åka Vasalopp. Men vissa gånger är det riktigt kämpigt. Och andra gånger så är det riktigt, riktigt, riktigt bedrövligt för vissa, även för elitåkarna. Ibland har det liksom regnat bort så det finns knappt inga spår att följa. För vad det handlar om, det är ju i alla fall att det finns spår att följa. Du ska inte behöva åka vilse, utan du följer spåret. Och behöver du lång tid på dig så hinner det mörkna, men du är ändå en lucka i skogen så du ser spåret i alla fall. Så att du kommer i mål om du är tillräckligt envis. Och det är viktigt att det finns spår att följa. Men det kan vara kämpigt på vägen. Och så kan det också vara i livet. När Paulus skriver till Timoteus, första Timoteusbrevet, kapitel 6, och jag läser från vers 12 till och med vers 15. Kämpa trons goda kamp. Grip det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att avge den goda bekännelsen inför många vittnen. Jag uppmanar dig inför Gud som ger liv åt allt och inför Kristus Jesus som vittnade för Pontius Pilatus med den goda bekännelsen. Bevara budskapet rent och oförfalskat till vår Herre Jesu Kristi ankomst, som den salige ende härskaren ska låta oss få se när tiden är inne. Han är kungarnas kung och herrarnas herre. Kämpa trons goda kamp. Paulus gjorde klart för Timoteus, och det visste Timoteus redan i och för sig, att det många gånger var kamp. Det var inte enkelt att vara kristen vid den tiden, och det var inte enkelt att arbeta för evangeliet. Paulus skriver någon annanstans att han hade vant sig vid att vara mätt, han hade vant sig vid att vara hungrig, han hade utstått misshandel, han hade suttit i fängelse. Det var inte enkelt, det var en kamp att kämpa. Men det är också viktigt att det är en troskamp. Det var inte en kamp för att han skulle bli en stjärna, att han skulle bli en kändis. Det var inte det handlar om. Det var en troskamp. Och det var en god kamp. Och man kämpade den rätt. Kämpa trons goda kamp. Grip det eviga livet som du blev kallad till. Du och jag som är här idag, vi är kallade till evigt liv. Men Gud har inte lovat att det ska vara enkelt. Han har lovat att vara med oss och han uppmanar oss i sitt ord att kämpa. Och vi ska veta vad det är vi kämpar för. Vi kämpar för att kunna gripa det eviga livet som vi har blivit kallade till. Jag vet inte hur långt senare än första Timoteusbrevet som Paulus skrev det andra Timoteusbrevet. Men jag läser därifrån från kapitel 4, vers 7-8. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst. Det har gått några år, Paulus är gammal. Och så skriver han till Timoteus. Han är medveten om att hans liv håller på att rinna ut. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Han hade inte mer att göra, så att säga. Utan nu väntar han bara på slutet här på jorden. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Det var inte vad som helst han väntade på. Du och jag, vi kan vänta på olika saker. Ibland så väntar vi på väldigt mänskliga saker. Gunvor och Stig har väntat på den här helgen för att få hem barn och barnbarn. För några veckor sedan var jag i Uppsala och hälsade på barn och barnbarn. Och sådana här saker kan man vänta på. Och det är helt rätt, vi får vänta på saker som ligger framför oss. Det var sportlov för ett tag sedan och nu är det vissa som går i skolan som väntar på påsklovet. Och sen väntar man på sommarlovet. Och det är också sådär man kan göra. Vi kan vänta på olika saker. Men allt det här vi väntar på, och det är okej att vi väntar, det får vi göra. Men vi ska inte tappa fokus. Paulus han skriver, nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Det var inte bara något sportlov eller påsklov eller få träffa de närmaste. Det var något större han såg fram emot. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst. Älskar du Jesu återkomst, eller är det någonting som du känner lite bävan och fruktan inför? Om du känner bävan och fruktan inför det, så vill Jesus ge dig tryggheten som gör att du ser fram emot det och älskar hans återkomst. I fäders spår för framtid segrar, men också mödrars. De är lika viktiga. När det här temat sattes över Vasaloppet, då fick inte kvinnor åka Vasaloppet. Jag har för mig att det var 1981 som kvinnorna fick åka Vasaloppet. Innan fick de inte, även om en del försökte genom att klä ut sig. Men idag så hade det säkert stått, om det hade börjat idag, i fäders och mödrars spår. Eller i pappor och mammors spår. För att få det mer modern svenska. Jag ska nu läsa en vers i Romarbrevet som jag aldrig har predikat över. Det är jag tvärsäker på. Och den har ändå stått där ända sedan Romarbrevet skrevs. Det är Paulus som i avslutningen av Romarbrevet hälsar till en massa personer. Romarbrevet 16:13. Hälsa Rufus, utvald i Herren, och hans mor, som är mor också för mig. Hälsa Rufus och hans mamma. Vilka var de här? Ja, om vi går tillbaka till Markus evangeliet. När Jesus bär sitt kors, så tvingar de en man från Kyrene, Simon från Kyrene, att hjälpa Jesus att bära korset. Och där står det att han var Alexanders och Rufus pappa. Och förmodligen så står det att han var Alexanders och Rufus pappa i Markus evangeliet, därför att de här personerna var kända i den kristna församlingen. Och så tror man att det är samma Rufus och hans mamma som senare har flyttat till Rom. Och så är de kända i församlingen, i den kristna församlingen. Och så hälsar Paulus till Rufus, utvald i Herren, och hans mor, som är mor också för mig. På vilket sätt hon hade varit en mamma för Paulus, det vet vi inte. Det står ingenting om det. Men på något sätt hade hon visat moderlig omsorg om Paulus. Och så kände han att hon var som en mamma för honom också. Och så kan det vara för dig och mig att vi har inte bara en mamma och pappa, utan det kan finnas andra personer, släktingar eller mycket nära vänner som har stöttat i olika situationer och som vi känner att den personen är nästan som en pappa för mig också. Eller den personen är nästan som en mamma för mig också. Och så kan vi ha sådana personer. Och på något vis så hade Rufus mamma också visat omsorg om Paulus på ett sätt så han kände att hon var som en mamma för honom också. Om du och jag har haft goda föräldrar, och mycket talar för att vi har haft det, kanske inte alla som är här idag, men väldigt många. För det är så väldigt tydligt om man ser på statistik att de det går bra för i livet så har de ofta haft goda föräldrar. Och går det snett i livet så är det ofta att de inte har haft goda föräldrar. Det stämmer inte alltid, så man kan inte säga att så är det, men ofta är det så. Har du och jag haft goda föräldrar så har vi all anledning att tacka Gud för dem. De har gett oss spår som du och jag kan följa genom livet. De har visat vad man ska göra och vad man inte ska göra. De har visat vad man får göra och vad man inte får göra. De har visat hur vi ska umgås som människor i det sociala samspelet. Och så är goda föräldrar oerhört viktiga. Och du och jag som är föräldrar, det är viktigt vilka spår vi har gett våra barn att följa. I första Korintierbrevet 4 så skriver Paulus från vers 15 och 16. Och innan har han då talat om hur apostlarna ofta är som ett skådespel för världen. De är förföljda, de har det svårt på många sätt. Och sen skriver han: för även om ni skulle ha tiotusentals uppfostrare i Kristus så har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus födde er till liv genom evangeliet. Därför ber jag, bli mina efterföljare. De här som han skriver till i Korint, de hade kommit till tro. Församlingen var grundad av Paulus. Det var säkert andra som hade kommit till tro senare. Men många i församlingen i Korint hade kommit till tro genom Paulus förkunnelse. Och så skriver han att även om ni har många uppfostrare i Kristus så har ni inte många fäder. Ibland så vill vi fostra varandra med felaktiga motiv. Det är inte bara så att vi vill den där personen att göra rätt, utan ibland är vi så funtade att genom att försöka fostra en annan vill vi framstå lite bättre. Och då har vi missat det hela. Det var inte så det skulle vara. Utan vad det handlar om, våra föräldrar, de fostrade inte oss för att försöka framstå lite bättre, utan de ville ge oss spår att följa. Det var kärlek till oss. Om vi försöker fostra varann, men med motivet att vi själva ska framstå lite bättre, då handlar det inte om kärlek till vår nästa, utan då handlar det om egen kärlek. Och så poängterar Paulus här att även om de hade många uppfostrare så var det han som hade visat att han var en andlig pappa för dem. Och så uppmanar han dem, bli mina efterföljare. Och när vi läser om Paulus så kan vi ibland nästan få en känsla av att han verkar lite märkvärdig. Men andra gånger så säger han istället att han är den minsta av apostlar. Och när man läser alltihopa så kan det pendla, hur var det egentligen? Men han var väldigt noga med att det var genom Guds nåd han var den han var. Han som hade förföljt församlingen. Men genom Guds nåd så blev han också ett Guds redskap. Och så vill han tala om för dem här i Korint: följ mig. Gör som jag. Lev som jag. Ta mig till föredöme. I den judiska traditionen, och det kan i och för sig vara viktigt i vår tradition också, så är det viktigt vilken pappa man har, vilken släkt och vilken stam man tillhör. Och det kan vara viktigt i vissa sammanhang också. Min syster, när hon gifte sig och fick heta Lundqvist, så tyckte hon att det var väldigt skönt. Hon kunde vara lite anonym i kristna sammanhang. Och jag hävdar att det heta Bernsmång har öppnat en och annan dörr också. Så att det handlar om att kunna leva anonymt, eller det handlar om att kunna dra fördelar av vissa saker. Och jag får erkänna att jag har dragit fördelar av att heta Bernsmång. Det finns vissa namn som har figurerat i kretsar som jag är tacksam att de personerna inte var min pappa i olika kriminella sammanhang. Och så är det bättre att ha en pappa som var uppskattad frikyrkopastor. Det ger ingång ibland. Men oavsett så är det så att judarna, de räknade sig, de var Abrahams barn. Och så menar de att de hade en fördel av det. De hade ju Abraham. Och så får redan Johannes döparen säga till dem från Matteus 3 och 9. Tro inte att ni kan säga inom er, vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn till Abraham ur dessa stenar. Och på det här temat talade också Jesus. De räknade med att har vi Abraham till far, då är det väl inga problem. Och ibland har jag undrat om det finns lite grann av samma vilsenhet i våra församlingar. Ja, men jag är ju medlem i Ekumeniakyrkan. Det måste ju räcka. Nej, det är inte frälsande att vara medlem i Ekumeniakyrkan. En gång gav jag en person skjuts från musikskolans blåsorkester. Vi skulle åt samma håll och han har varit där och kollat för hans son skulle eventuellt börja. Det var en sån där person, men jag uppskattade honom speciellt. Han hade finsk-svensk dialekt. Och så ville han vittna när han fick åka med mig en bit på vägen. Och så började han med att säga, jag är pingstvän. Men det tråkiga med pingstvänner är att de kommer inte till himlen. Ja, ifall de inte är frälsta, men jag är frälst. Det var ett ovanligt sätt att börja ett vittnesbörd, men jag fattar precis. Så jag kunde tala om, jag är också frälst. Jag är till Broenkyrkan här i Tumba. Och så kunde vi prata andliga frågor, men han åkte med mig en och en halv mil ungefär. Och han hann inte mycket mer än sätta sig i bilen för att han talade om att han var pingstvän och att pingstvänner inte kommer till himlen. Och det trodde jag ju att alla pingstvänner vill till himlen. Men de måste vara frälsta. Och det var likadant på Jesu tid. Det räckte inte att vara Abrahams barn. Du kommer inte till himlen bara på det. Vems barn du är. Utan du måste ha en egen relation med Jesus Kristus. Och sen spelar det ingen roll om du tillhör Ekumeniakyrkan eller Frälsningsarmén eller Pingströrelsen. Om du har en egen relation med Jesus Kristus, då bär det ända hem. I Johannes 8 så har Jesus en diskussion på det här temat också. Och jag läser först vers 31-34. Jesus sa till de judar som hade kommit till tro på honom: om ni förblir i mitt ord så är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Det svarade honom: vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade: jag säger er sanningen. Var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Den som ägnar sig åt synd är syndens slav. Det handlar inte om att du och jag kan falla ibland. Det gör vi. Det får vi förlåtelse för. Men om vi inte vill leva rättfärdigt så vill vi leva på ett annat sätt, och då är vi syndens slav. Och här påstår då judarna att vi Abrahams barn har aldrig varit slavar under någon. Nej, de var inte slavar, men de var ockuperade av romarna, så de hade inte frihet. Och sen går vi vidare i samma kapitel, och då läser jag från vers 42. Jesus svarade: vore Gud er far skulle ni älska mig, för jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan höra mitt ord. Ni har djävulen till far och vill följa er fars begär. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, för det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn talar han utifrån sig själv, för han är en lögnare och lögnens fader. Jesus säger till judarna att ni är inte sanna Abrahams barn. Ni har djävulen till far. Och så vill han få dem att förstå allvaret, att det räcker inte med ett släktskap. Det räcker inte, utan du och jag, vi behöver ha en personlig relation. Och så inbjuder Gud oss till den personliga relationen med honom. Och då kan vi se fram emot rättfärdighetens segerkrans. Då kan vi se fram emot Jesu återkomst utan fruktan. Och då kan vi med tacksamhet kämpa troskampen, också om den ibland är svår. För han vill vara med oss i kampen. Amen. Tack Jesus Kristus för att du inte lämnar oss ensamma i kampen. Herre, hjälp oss att kämpa den rätt. Förlåt oss när vi missar målet, när vi missar spåren. Herre, hjälp oss att följa dig nära så vi inte tappar dig ur sikte. Amen.